Hur många av er känner till Petrus? Petrus är ju en av dem som är ganska kända i Bibeln. Han var ledare för apostlarna och så vidare. Och hans liv är ganska fascinerande. Men om man nu säger så att det som hände i Petrus liv, det var ju inte någonting som bara hände så där. Och det är ju samma sak med våra liv. Saker och ting händer, det tar sin lilla tid, vi fattar beslut och så vidare. Och ett beslut leder till ett annat. Och ni vet det lilla ordet lydnad, som mer eller mindre har blivit en svordom, liksom, att lyda någon, det är ju hemskt liksom. Barn ska inte lyda föräldrarna och eleverna ska inte lyda lärarna och liksom, vilket hemskt ord liksom, lyda. Nej, det har vi förpassat ur svenskan. Men jag tänker inte diskutera de idealen och tankarna runt det, utan vad jag är intresserad av det är att lydnad från Guds perspektiv. Därför att från vårt perspektiv när vi tänker på lydnad, en börda. Gud vill lägga en börda på mig. Han vill att jag ska lyda honom, göra massa dumma grejer som han talar om för mig, som egentligen bara är jobbiga. Nej tack. Finns det inte någon genväg? Finns det inte något sätt där jag liksom kan leva det kristna livet bara så där minimalt och sen liksom slippa de här grejerna? Ingen lydnad, ingen sån här jobbiga grejer. Men från Guds perspektiv så är lydnaden bara en möjlighet. Bara en möjlighet. Att lära känna honom och komma in i hans plan som är så fantastisk och så stor. Men man kan inte komma in i den utan lydnad. Jag måste lyda Gud för att kunna se vad Gud har förberett för mig. Och i första Petrus 4:1. Nej förlåt mig, första Petrus 4:10. Så står det att alla har minst en gåva. Så ingen här kan säga att vi inte har någonting att bidra med. Alla människor har någon form av talang, någon form av förmåga. Men det står också i första Korinthierbrevet 4 och verserna 6 och 7. Att allting som vi har fått, om det är en talang, det är en gåva, det är tid, det är förmåga, vad det nu är. Så har vi fått det av Gud. Så vi kan inte skryta med det. Vi kan inte säga liksom att åh, jag har det här. Nej, det är någonting jag har fått. Så frågan är bara, vill jag ställa det till Guds förfogande? Och titeln för min predikan den här morgonen är låna ut din båt till Jesus. Låna ut din båt till Jesus. Det låter nästan som en barnsång. Låna ut din båt till Jesus. Men låna ut din båt till Jesus. Och vi ska börja i Lukas evangeliet. Och så ska vi titta på en riktig fiskehistoria där. Jag är själv ingen fiskare. Jag tror jag har hållit i ett metspö en gång i mitt liv. Men jag fick ingenting. Jag bara satt där en liten stund och sen var jag uttråkad. Och sen har det aldrig hänt igen. Men ni vet fiskehistorier. Man säger jag fångade en fisk som var så här stor. Mellan ögonen. Och man överdriver lite grann. Så det finns många fiskehistorier. Men det här är en fiskehistoria som är väldigt unik. Och det finns ett budskap i denna fiskehistoria som är helt fantastisk. Så om vi nu tittar i Lukas 4:e kapitel och den 37:e versen, så står det så här. Vad är det med hans ord, det vill säga Jesu ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna och de far ut. Så med andra ord, vad är det med hans ord? Det här är annorlunda. Det fanns en massa fariser och skriftlärda och människor som hävdade att de visste och kunde. Men det här var annorlunda. Det här har vi aldrig sett. När han talar ett ord, då blir människor helade. När han talar ett ord, då uppstår människor från de döda. När han talar ett ord, då får de här onda andarna ut ur människor. Han var annorlunda. Vem är den här mannen? Och i vers 42, samma kapitel, så står det att när det blev dag gick han bort till en enslig plats. Folket sökte efter honom, och när de kom till honom ville de hålla honom kvar och hindra honom från att lämna dem. Som andra ord, han var verkligen eftertraktad. De ville se honom, de ville höra honom, de ville uppleva den makt och auktoritet som han talade med. För inte nog med att han kunde göra saker som var fantastiska, men han hade ett hjärta som var så annorlunda. Han talade inte som fariseerna eller de skriftlärda som bara ville fördöma människor. Han lyfte upp människor. Den här mannen vill vi lyssna på. Så han, eller folk följde honom hela tiden, vart han än gick. Och när vi nu kommer in i Lukas femte kapitel så ska vi läsa de första 11 verserna. Och här har vi den här lilla fiskehistorien. En gång när Jesus stod vid sjön Genesaret och folk trängde sig in på honom för att höra Guds ord, fick han se två båtar ligga vid stranden. De som fiskade lämnat dem och höll på att skölja näten. Så det var egentligen ingenting konstigt. Låg några båtar vid stranden, några fiskare höll på att fixa sina nät. Det var en daglig syn om man gick runt Genesarets sjö. Det var ingenting konstigt. Nu står det här i vers 3. Jesus steg då i en av båtarna, den som tillhörde Simon. Simon är alltså Simon Petrus, det är ett annat namn. Och han bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. Så det var två fördelar med att göra så här. Det ena var att han kom bort från folkmassan, för de höll på att trampa ner honom. Och det andra var att när man är ute på vattnet så fortplantas ljudet bättre. Det är som en naturlig högtalare eller förstärkare, kan man säga. När han hade slutat tala sade han till Simon: far ut på djupt vatten och lägg ut era nät till fångst. Varför då? Kan vi ställa oss den frågan. Och Simon ställde sig samma fråga, eller Petrus. Han svarade: mästare, vers 5. Vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på din befallning vill jag lägga ut näten. Då gjorde de så och fångade en stor mängd fisk. Eller en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder. Vers 7, då vinkade de mot sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. Nu var det lite märkligt. Det började med två båtar. De fixade näten. Sen kommer Jesus. Han lånar en av båtarna. Sen säger han åt dem när han är klar. Han har talat till folket: åk ut nu och fiska igen. Och Petrus säger: men hallå, vi har ju försökt hela natten. Det är ingen idé. De gör det på hans befallning. Nu helt plötsligt så blir näten helt fulla. Båtarna håller på att sjunka. Folk som står runt omkring är liksom häpna. Vad är detta för någonting? Vem är denna man? Vad är det som är annorlunda med honom än andra? Sen i vers 7 står det att, förlåt mig, 8. När Simon Petrus såg det föll han ner för Jesus och sa det: gå bort ifrån mig, Herre. Jag är en syndig människa. Gå bort ifrån mig, Herre. Jag är en syndig människa. Vad var det han fattade? Han fattade någonting här, att det var annorlunda. Den här mannen är inte en vanlig människa. Han är Gud i människoform. Och han är helt fantastisk. Och han insåg själv vilken syndare han var och hur helig Gud var. Sen i vers 9. Till han och alla som var med dem hade slagits med häpnad över den fångst de hade fått. Det var inte så konstigt. Erfarna fiskemän hade inte lyckats få någonting på hela natten. Sen kommer han bara och säger åt dem att lägga ut nätet på högra sidan, eller på ena sidan, andra sidan, så får ni en fångst. Och Jakob och Johannes, Zebedeus söner, som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa det till Simon: frukta inte, härefter ska du fånga människor. Och de drog upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Jesus behövde en båt. Behövde han egentligen en båt? Nej. Kommer ni ihåg den lilla pojken med några bröd och några fiskar? Jesus bad över det och serverade minst 5 000 personer. Jesus gjorde många andra fantastiska saker. Han gick på vattnet, så uppenbarligen behövde han ingen båt. Vi kan göra listan väldigt, väldigt lång. Han behövde inte båten som vi behöver någonting. Han behövde någonting mer. Han behövde någonting annorlunda. Han behövde Petrus liv egentligen. Och han behövde inte egentligen heller Petrus liv. För Gud kan göra vad han vill utan oss. Men för er som lyssnade på missionsmarschen när pastor Matti talade på den, så sa han att Gud gör sitt verk. Frågan är, vill vi vara med? Och jag gillar det. Jag gillar det. Det är inte liksom att jag gör Guds verk. Nej, det är Gud som gör sitt verk. Och han erbjuder oss i 1 Korinthierbrevet 3:10 att vara hans medarbetare. Vi får vara med. Och vi följer Gud, vi lyder honom. Och en sak är säker, att när vi lyder Gud så blir vi välsignade och belönade. Då säger han, är det därför vi ska följa Gud? För att vi ska få någonting av honom? Nej, vi följer Gud därför att han är den han är. Och vi följer Gud för att han har gjort det han har gjort. Han är Guds son, han kom in i världen, dog för våra synder, betalade priset för oss. Vi tackar Gud för det. Därför vill vi följa honom. Därför att han är annorlunda. Han är så fantastisk. Han är annorlunda än oss. Men han är ändå väldigt lik oss. Men i sin likhet är han också väldigt annorlunda. Vi bemärker att han är lik oss därför att han är en människa. Men han är olik oss därför att han är en fullkomlig människa. Och det kan inte vi säga om oss själva, som vi vet. Så vi blir belönade. Vi blir välsignade. Så jag tänkte på några olika saker som händer när vi lyder Gud. Och det första jag vill nämna är att när vi lyder Gud så blir vi aldrig besvikna. Så, vänta lite nu, vänta lite nu. Jag gick en gång i bibelskolan och allt gick åt pipsvängen liksom. Ja, jag hade tänkt att det skulle bli si och det skulle bli så. Jag gav ett år till Gud, jag gav 3 år till Gud och det blev inte alls så som jag tänkt. Och jag gjorde si och jag gjorde så och det blev si och det blev så. Nej. Allting liksom, Gud har gjort mig jättebesviken för att jag fick inte det jag ville när jag knäppte med fingrarna. Men är det någonting, är det någon som vet hur man, vad ett superlativ är? Det är det bästa. När man säger så här, okej, någonting är bra. Någonting är bättre och någonting är bäst. Och det Gud har för oss är alltid superlativet. Han har det bästa för oss. Jag kanske urskiljer någonting som är bra. Det vill jag ha, Gud. Tack. Bra. Nu har jag det. Eller jag vill ha någonting som är bättre. Jag kan liksom tänka mig att kanske det skulle kunna gå ett steg till. Men Gud lever alltid i superlativet. Det vill säga att han har det bästa för oss. Och när Gud gör någonting så gör han alltid mer än vad vi kan förvänta oss. Han gör också mer än vad vi förtjänar. Förväntar oss. Hur mycket kan vi förvänta oss? Vet ni ibland liksom man längtar efter någonting. Jag skulle vilja ha någonting. Man väntar på det där telefonsamtalet. Eller man väntar på den där, det där smset, eller man väntar på beskedet från en arbetsgivare eller en skola där man har sökt eller vad det nu handlar om. Wow, och man bara tänker liksom, sen får man det här positiva beskedet. Fantastiskt. Men det dröjer inte länge för man vill ha något mer. Det dröjer inte länge förrän man är lika liksom uttråkad och behöver någonting mer, någonting annorlunda och så vidare. Men Gud gör oss aldrig besvikna. Han har en fullkomligt perfekt plan. Men vi kan inte komma in i den planen om vi inte lyder honom i det lilla. Vi tänker alltså att vi ska lyda Gud i det stora. Det ska vi. Men om vi inte lär oss att lyda honom i det lilla, då kan vi aldrig lyda honom i det stora. Och i Efesierbrevet 3:20 står det att Gud kan göra mer än vad vi kan bedja eller tänka. Och jag menar, göra mer än vad vi kan tänka. Liksom. Vi kan i vår tanke färdas till universums yttersta gräns, om det nu finns en sådan. Inga problem, det tar bara en millisekund så är vi där. Det är vad vi förmår i vår tanke. Det står att Gud kan göra mer än vad vår tanke förmår att tänka. Och han kan göra mer än vad vi kan bedja om. Tänk er liksom att be den största bönen som man kan formulera. Inga problem. Gud kan göra det och mer. Så Gud gör oss aldrig besvikna om vi förstår att hans plan är att föra oss in i hans superlativ. Inte bara det som är bra eller bättre möjligen, utan det som är bäst. Och det andra som Gud gör när vi lyder honom, det är att vi ger honom, eller vad som händer är att vi ger honom en möjlighet att visa sin makt och förmåga. Och vi vill titta lite snabbt här i verserna 6 och 7. De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder. Då vinkade de åt sina kamrater i andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. Två överfulla fiskebåtar var resultatet av att Petrus lät Jesus låna båten en liten stund så att han kunde tala till folket. Och hur många var det som stod runt omkring och såg detta? Vi vet inte, men förmodligen en väldigt stor skara. För alla trängde sig på och alla ville komma och höra. Alla såg det här. Så vilket vittnesbörd. Hur många mirakler har vi missat på grund av att vi inte lyder Gud i det lilla? Ja, men det är bara en båt. Du som kan gå på vatten och du som kan göra några fiskar och några bröd till en måltid till flera tusen människor. Du behöver väl ingen båt? Nej, jag vet, säger Gud, jag behöver ingen båt. Men jag vill se om du är villig att låna ut din båt till mig. Om du har en sådan. Eller det kanske är något annat som du har. Och det gjorde han. Och resultatet var ett fantastiskt mirakel som människor såg inför sina ögon. En annan sak som händer när vi lyder Gud i de små sakerna, det är att det leder till en framtida välsignelse. Och vi vill ha de stora välsignelserna på en enda gång. Men vi behöver ta varje Guds tilltal på allvar. Även de små detaljerna. Det här var en liten befallning. Alltså det är bara liksom, jag bara behöver din båt. Okej. Du får den. Och det var första steget. Tänk på detta nu. Det här var första steget i Petrus liv. När han skulle följa Jesus. Och på många, många olika områden lyda honom. Och sedan skulle Gud öppna fantastiska dörrar. Men vi tänker sådär. Men de där detaljerna, de är inte så viktiga. Liksom. Det spelar ingen roll. Jo, de är viktiga. Alla detaljer är viktiga. Vi ser många gånger inte vad Gud vill. Men det Gud vill, det börjar alltid med lydnad i det lilla. Och vad skulle hänt om Petrus inte hade låtit det här hända? Vi vet inte. Men våra beslut kan förfölja oss för resten av livet. I bemärkelsen att om jag inte gör det som Gud vill, ja, då missar jag bara en liten, liten grej. Men den lilla, lilla grejen var tänkt att leda till nästa grej. Som var tänkt att leda till nästa grej. Så de små besluten är inte oväsentliga. De är jätteviktiga i Guds plan. Så har jag en båt så gör den tillgänglig. Det gjorde Petrus. Och det öppnade en fantastisk plan för honom. Och ibland så tycker vi det är svårt att fatta ett beslut. Stora besluten liksom. Vad är Guds vilja just i den här situationen? Men många gånger så har jag märkt att när vi är villiga att lyda Gud i det lilla, då är det inte heller svårt att lyda Gud i det stora. Men om jag inte lyder honom i det lilla, så när det stora kommer, då är det svårt att lyda honom där också. Det är en träningssak faktiskt. Och att låta Jesus låna båten var kanske ingen stor grej. Men tänk på vad som skulle följa. Han blev ledaren för apostlarna. Det var han som predikade den första predikan på pingstdagen i Apostlagärningarna 2. Det var han som skrev två stycken inspirerade brev som blev del av Nya Testamentet. Vi kan liksom göra den här grejen hur lång, eller listan hur lång och stor som helst. Så vi lyder Gud i de små sakerna, det leder till framtida välsignelse. Men att lyda Gud välsignar också alltid andra. Eller hur? Låt oss gå ut och fiska igen. Näten blev överfyllda. Och vem missar en välsignelse när jag är olydig? Någon. Och säger, ja men det är ju mellan mig och Gud. Ja, men någon människa missar någonting. Därför att det jag har, det har jag inte för egen del. Gud har gett det till mig för att jag ska tjäna andra med detta. Och i Hebreerbrevet 10:25 så står det att försaka inte era egna sammankomster. De sa, men det spelar väl ingen roll, det är väl ingen som frågar efter mig. Jo, det är det faktiskt. Varje gång jag uteblir från en sammankomst, då missar jag någonting, därför att jag har en del för någon annan. Jag kommer inte till kyrkan av själviska syften. Ja, liksom, vad finns det för mig där? Nej, vad kan jag bidra med? Jag har en gåva, jag har någonting som Gud har gett mig, och Gud vill att jag tjänar andra med den gåvan, och i detta tjänande av andra blir jag själv välsignad. Det är en princip som finns i alla sammanhang i världen. Men i kyrkan är den uppenbar. Därför att han har gjort oss ömsesidigt beroende av varandra som en kropp. Det är inte att jag letar efter en fullkomlig kyrka som har det perfekta programmet och ser ut som jag vill och att folk ser ut och är som jag är. Det är en plats dit Gud har kallat mig. Att vara, att växa i nåd och kunskap. Och när jag är på den platsen, Då ger jag också Gud en möjlighet att välsigna andra genom mitt liv. Så att lyda Gud välsignar alltid andra. Och det såg vi på Petrus här. Det blev en fantastisk fångst av fisken. Och många människor blev välsignade. Men att lyda Gud, nästa punkt, är också någonting som inte alltid verkar logiskt. Vi går tillbaks till Lukas 5. Och så tittar vi vers 7. Förlåt mig, 4. 4-7. När han hade slutat tala sa han till Simon, far ut på djupt vatten och lägg ut era nät till fångst. Okej, okay? Inget konstigt, men vers 5. Simon svarade, mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något, men på din befallning vill jag lägga ut nätet. Petrus var en erfaren fiskeman. Fiskare. Och vad säger han här? Han säger liksom att vi har jobbat hela natten. Vi kan den här sjön, det är vårt liv. Vi kommer här varje natt för att fiska. Vi kan ett och annat om Genesarets sjö. Men Jesus säger, gör det i alla fall. Och Petrus förstår att den här mannens ord är annorlunda. Hade det varit någon annan som hade sagt någonting, så hade han sagt, vet du vad? Jag har gjort vad jag kan. Det räcker. Men på ditt ord, på din befallning, så tror jag att det kan bli annorlunda. De gjorde så och fångade en stor mängd fisk. Så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder. Är det inte fantastiskt att när vi ser detta, att Gud säger någonting, men det verkar inte logiskt. Det är inte logiskt alls att lägga ut fiskenäten igen. Fel tid på dygnet, det verkar inte vara något. Nej, det funkar inte. Jag gör det inte. Man har varit ute. I Johannes 21 och vers 6, är det nästa evangelium, så säger han till dem, lägg ut näten på den högra sidan. Och det är intressant därför att i Hebreerbrevet 1 och vers 3 står det att efter att Jesus dog för våra synder, uppstod igen från de döda, steg upp till himmelen, till fadern, och står det sen att han satte sig ner på faderns högra sida. Vad betyder det att sitta på den högra sidan? Det betyder att han har fått Guds godkännande. Gud har accepterat vad Jesus gjorde på korset. Han satte sig på den högra sidan. Så högra talar om det som är godkänt av Gud. Så han säger, lägg ut på den högra sidan. Det är inte liksom något skrockfullt, liksom, det är fel att lägga ut på vänster sida. Eller liksom, jag måste ha Vem det nu var, det var någon tennisspelare. Han skulle alltid ha handduken hängande på ett visst sätt. Annars trodde han att han förlorade. Sådana här liksom, ingenting sådant. Men Gud säger bara en sak. Han säger, om du tror på mitt ord. Om du tror att jag kan förändra och förvandla allting. Lägg ut näten en gång till. På din befallning. Lägg ut dem på den högra sidan. På den godkända sidan. Det vill säga, inte på grund av att någon människa säger det. Utan på grund av att Gud säger det. Nu gjorde han det. Tänk på alla människor i Bibeln. Noah fick en befallning. Bygg en ark. Ja, det är inte så konstigt kanske, tycker vi. Som lever i en värld där 70% är vatten. Men i hans värld fanns det inget vatten. Det hade ännu inte regnat en enda gång. Jätteglad, säger Peter. Inget regn. Men vad ska man säga? Liksom helt ologiskt. Men inte Guds plan. Gud hade en fantastisk plan. Rädda en hel värld från undergång. Eller vad ska man säga om Abraham? Lämna ditt land och ditt folk. Gå till en plats som jag har förberett för dig. Men vilken plats? Han hade ingen aning om vad den låg, vad den fanns, vad som väntade honom där. Ologiskt. Folk bara säger, vart ska ni? Ja, vi ska dit och dit. Vad finns det där? Jag vet inte. Liksom, helt otroligt. Så är det Guds kallelse. Han säger, gå någonstans. Gör någonting. Bryt upp det här. Men liksom, vänta nu. Det är inte alls logiskt. Men Gud säger, logiken finns hos mig. Inte hos dig. Därför att du ser bara så här mycket av min plan. Jag ser allt. Och lita på mig. Din uppgift är inte att lista ut vad jag tänker och göra. Din uppgift är att lita på mig. Att det jag har, det är det bästa. Att allting som jag gör för mina barn, det är i superlativ. Det är det bästa. Och Petrus kunde ha sagt, nej, du får inte låna min båt. Men nu fick han båten. Och mycket hände. Han kunde dött, andligt talat, tomhänt som en fiskare. Han hade haft sin båt, men han hade ruttnat så småningom. Men nu fick han någonting annat. Han blev en apostel som Gud använde för att föra evangelium ut i hela världen. Men att lyda Gud ger oss också en bättre förståelse av vem vi är. Men också vem han är. För om vi inte förstår vem han är, då förstår vi inte själva vilka vi är. Om vi läser vers 8. När Simon Petrus såg detta, det vill säga miraklet med fiskarna, föll han ner för Jesus och sade, gå bort ifrån mig, Herre. Jag är en syndig människa. När han förstod Guds storhet och helighet, då blev han så enormt tilltalad. Ni vet hur det är liksom, om vi inte sätter saker och ting i sitt rätta perspektiv, då tycker vi inte att saker och ting är speciellt annorlunda. Vi tänker på oss själva och tycker att ja, men vi är ju faktiskt rätt goda. Vi är ju rätt duktiga. Vi kan ju både det ena och det andra. Och så jämför vi oss med den hon eller han eller de som är sämst. Ja visst, det går väl alltid spåra upp någon stackare som är sämre än mig själv och liksom jämföra mig med. Men här kunde han inte jämföra sig med några andra. Han kunde inte jämföra sig med sina kollegor och vänner och släktingar och allting vad det var. Han hade bara en enda att jämföra sig med, och det var Herren själv. Jesus Kristus som stod framför honom, och han sa, bara för att jag lånade ut min båt, bara för att du sa till mig att lägga ut näten än en gång på djupet och jag fick en fångst. Du har bevisat att du är inte bara en människa. Du är Gud i köttet. Du är Messias. Du är han som skriften har vittnat om ska komma. Vilken fantastisk, vilket fantastiskt utbyte. Och i detta utbyte så förstod han att Gud är helig och han själv är en syndare. Inte nu att vi ska gå omkring och säga, åh, jag är en sån eländig syndare, gå bort ifrån mig, Herre, jag vill inte ha någonting med det att göra. Gud vill att vi ska ha med honom att göra. Han längtar efter vår gemenskap, men han kan inte ha gemenskap med syndare. Vad har han gjort då? Jo, han har sänt sin son in i denna värld för att betala för vår skuld och synd och skuld. Och när han har gjort det, då blir vi förlåtna. Vi får hans egen rättfärdighet given till oss som en gåva. Och nu kan vi umgås med honom. Trots att vi har synd i plural, vi syndar dagligen. Men synden i singular, det vill säga det som skiljer mig från Gud, den enda synd som kan sända en människa till helvetet är otro. Det finns ingen synd som är så stor så att jag kan begå den och sen säga, nu är det kört. Men om jag inte tror på honom som gör mig rättfärdig, då kan jag inte bli frälst. Då är jag kvar i mina synder. Det var exakt det som Jesus sa till fariseerna. Ni är kvar i era synder, för ni tror inte att jag är den jag är och vad skriften har vittnat om. Inte för att ni har inte varit tillräckligt goda, ni har inte följt lagen tillräckligt mycket. Det var ingenting sådant. Det enda som höll dem borta ifrån det eviga livet, det var deras otro. Så bara en synd kan skilja oss från Gud, och det är otrosynd. Lyda Gud ger oss en bättre förståelse av vem han är. Han är fullständigt helig. Vi är syndare. Men vi är syndare frälsta av nåd. Och vi är mer än så. Vi är också människor som har fått hans rättfärdighet given till oss som en gåva. Så det betyder att jag går omkring på den här jorden och är lika rättfärdig som Gud själv. Och jag brukar säga det ibland, att det låter ju som att jag hädar. Hur kan jag påstå det? Jo, därför att skriften säger det, inte av någon annan anledning. Att så som han är i sin uppståndna, i sin uppståndelse, sådana är också vi, står det i 1 Johannes 4:16. Det betyder inte att jag är rättfärdig i min erfarenhet, men i Guds ögon så är hans son accepterad för vad han har gjort, och jag är i hans son. Kolosserbrevet 3:3 står att mitt liv är dolt i honom. Inte ens Gud kan se mina synder, därför att jag är i Kristus och han har ingen synd. Detta är fantastiskt. Det är så långt ifrån det traditionella religiösa livet. När någon går omkring och säger, jag är lite mer rättfärdig än dig. Nej, men jag är aldrig ännu mer rättfärdig. Ingenting sådant. Det är bara blaha, blaha alltihopa. Det finns ingen människa som kan bli rättfärdig inför Gud genom sina egna laggärningar. Lagen kunde bara tala om för människorna att de var syndiga. Det krävdes någonting mera. Det krävdes att någon kom och uppfyllde lagen i vårat ställe. Och det var det som Jesus gjorde. Han uppfyllde lagen, lagens krav i Romarbrevet 8:4. Nu är vi rättfärdiga inför honom. Och i detta stadie nu som vi är, så vill Gud, han vill inte att vi säger som Petrus, att gå bort ifrån mig. Han vill att vi drar oss nära. Men i den upplevelsen så förstod Petrus att liksom vi matchar inte varandra. Du är Gud, du är fantastisk, du är underbar. Jag är en syndig människa. Vet du vad jag gjorde igår? Jesus sa, ja, just, jag vet precis. Men det spelar ingen roll. Jag vet vad alla människor har gjort. Dåtid, nutid, framtid. Men jag älskar människor ändå. Och jag har dött för era synder. Ta bara emot mig. Så lyda Gud ger oss en bättre förståelse av vem han är, helig. Och vilka vi är, syndare. Men hur Gud har gjort oss syndare till rättfärdiga. Så att vi kan umgås med honom. Och sen sista punkten. Så hur många punkter har du? 7. Lyda Gud i det lilla resulterar alltid i dramatiska förändringar. Dramatiska förändringar. Peters fantastiska livshistoria började på stranden denna vanliga vardag. Hur många människor fick Petrus inte nå i sitt liv? Tusentals, både direkt och indirekt. Han når oss idag. Första, andra Petrusbrevet. Vi läser det i skriften. Hans inflytande har knappast ingen gräns. Men var började det? Det började med att han var en vanlig människa, precis som du. Jag vet inte, det finns bara vanliga människor. Visste ni det? Vi har en tendens att tro att det finns ovanliga människor också. Men vi alla är vanliga människor. Oavsett var vi kommer ifrån, oavsett vad vi har för bakgrund, oavsett allting. Vi är vanliga människor. Och som vanliga människor så har vi en båt. Det vill säga vi äger någonting. Vi har någonting som jag har ingenting. Jag är fattig som en kyrkråtta. Jag har ingenting att bidra med. Ekonomiskt, fysiskt, materiellt. Tid. Någon som har tid. Nej, jag har ingenting. Okej, jag tror inte riktigt på det. Men om du inte är någonting har vi. Och om vi säger till Jesus, det här står till ditt förfogande. Då kan det hända saker. Så en vanlig vardag. En vanlig människa. En väldigt, väldigt vanlig situation. Båtar, fiskenät, fiskare. Ingenting konstigt. Men det var annorlunda i bemärkelsen att Jesus Kristus, Guds son, kom gående. Han talade ett ord. Petrus hörde ordet. Och han sa, okej, du får ta min båt. Varsågod. Och där började allt. Förändrade allting. Dramatisk förändring. I Hebreerbrevet 13:5 står det, idag, om du hör hans röst, förhärda inte ditt hjärta. Vet ni, liksom, men hur hör man Gud? Har du hört Guds röst? Hur talar Gud? Gud talar till mitt hjärta i det inre. Han talar genom sitt ord. Han talar genom människor. Han talar hela tiden. Frågan är bara, vill vi lyssna på honom? Och om jag tror liksom att, okej, nu säger Gud någonting, men det var ju bara en liten grej. Den hoppar vi över, Gud. Det är liksom, vi rationaliserar lite här och så går vi vidare. Kommer de stora fina förslagen på en gång? Men Gud säger, det funkar inte så. Steg för steg. En liten bit i taget. Lydnad är inget negativt ord. Det är ett fantastiskt ord. Om den vi lyder är Gud själv. Den levande Guden. Det är det som är skillnaden. Vad är skillnaden mellan mig och andra och mellan er och andra? Att vi tror på en levande Gud i himlen. Vi tror att han är mycket mer än en katedral. Vi tror att han är mycket mer än ett mänskligt system av religiösa gärningar. Han är en levande Gud som söker vår gemenskap. Men han säger i detta, jag har en plan som är en superlativ plan. Den är inte bra, för det är en egen plan. Den kanske är bra mänskligt sett. Bättre, någon kanske har något hyfsat förslag här som vi kan förbättra lite. Men han är den bäst. Den är absolut bäst. Och det var det han också hade för Petrus. Och det började en dag på stranden. Det började med en båt. Och han lydde honom. Och det förändrade hela hans liv. Jag citerar än en gång pastor Matti. Jag började med det och jag slutar med det. Gud gör sitt verk. Vill vi vara med? Så enkelt är det. Gud gör sitt verk. Vill vi vara med? Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Välsigna dem, Herre, för våra hjärtan. Jesus, du vet vad våran båt är. Du vet vad vi har. Och att vi har fått det. Och om vi har fått det, hur kan vi då skryta med det? Frågan är bara, hur vill vi låta dig gripa in i våra liv, genom våra liv? Petrus är ett fantastiskt exempel. Han är dock inte det enda. Bibeln är full av exempel på vanliga människor och vanliga situationer som gjorde dem till väldigt ovanliga människor och förde dem in i väldigt ovanliga situationer. Men det började alltid med att de lyssnade på din röst. Hjälp oss, Herre, att höra din röst. Hjälp oss att tro på varje ord som det står i Matteus 4:4 som utgår från din mun. Tack Jesus för kraften i ordet. Vi ber dessa ting i ditt namn, Herre. Amen. Amen. Repris. Amen.